Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Jag är Daniela.
Och jag är Tove.
Och så sitter vi i Fredrik Okazakis studio och Fredrik är med oss som vanligt såklart.
Jag är här, hej. Mm.
Jag har fortfarande min härliga whiskyröst, jag blir inte riktigt av med den. Jag vet inte vad jag ska göra, dricka mer whisky kanske.
Dricka lite vin kanske som vi har med oss idag.
Du är med ett vin
ja,
då?
Idag har jag med mitt vin. Vi kan ju börja med det, eller ska vi börja tala om
vad
vi ska
prata om?
Ja, vi börjar med vinet, ja. Okej. Jag har inte så mycket att säga om det här vinet mer än att
som vanligt.
nej, men det, jag har varit i Österrike. Mm. Och rest runt och ätit massa god mat. Mm. Men vad som är så häftigt när man åker och äter mat är att man får också dricka väldigt goda viner som man faktiskt inte har, som inte finns här i Sverige och som man kanske inte ens har upptäckt, även om de skulle finnas här. Och då var vi på en liten insjö, åkte båt, det var så himla härligt. Och så fick vi prova det här vinet. Och de berättade inte så mycket om det egentligen, det var mest jag som blev lite nyfiken. För det är ganska, jag tyckte att det var väldigt så här, trevligt att dricka bara när man sitter i en båt och har lite mysigt. Och sen så kom jag faktiskt att tänka på dig, Daniela. Mm. Mm. För det här vinet är, jag kan säga vad det heter. Mm. Det heter, jag måste faktiskt titta på det, vänta. Kalkspitz.
Kalkspitz.
Mm. Och det är då från Österrike. Och det är gjort av en producent och jag tror att han är vinmakare kanske också. Christoph Hoch heter han. Mm. Och det här vinet är ju då, som ni ser här, att det är lite underlig färg på det. Mm. Jag kommer inte ens ihåg att det hade en lite gulaktig färg.
Hur mycket drack du egentligen? På den här båten i solen i Österrike.
Ja, man kan undra.
En massa snygga österrikare.
Ja,
var, det är en annan sak. Var var du i Österrike?
Just det här var, jag reste faktiskt runt i Oberösterreich i övre Österrike och sen runt i Salzburg. Och det här var på ett ställe som heter Traunsee. Det är jättevacker insjö med höga berg och så här. Väldigt romantiskt. Och som vanligt när jag är på de här resorna ibland så är jag ju lite förvirrad. Så de hade ju tänkt åka iväg där utan mig. Jag kom liksom nerspringande så, till båten och kastade mig ner och fick det här i handen. Så.
Fredrik, kan inte du se Tove rultandes ner för den där
hytten?
Vänta på mig, vänta på mig!
Och då sa de i alla fall att det här var... jag tror faktiskt att det här är ett slags... naturvin, om man ska säga så. Mm. Och då tänkte jag säga, åh, det här måste jag ju liksom köpa med mig och ta med mig till den här podden.
Ja,
för det är så himla kul med någonting som...
ser fantastiskt ut.
Och sen så var jag tvungen att slå upp lite. Och då visade sig att det är gjort med en metod som heter Ancestral. Mm. Och då kanske du kan förklara vad det är.
Mm, jag vet inte om jag kan förklara det.
Nej, men jag kan säga så här, men jag läste på.
Det är som en petnat ungefär. Som
ja,
precis.
Exakt. Mm. Att man inte jäser ut utan nej. Sen. Utan... men jag ser inte ut allt, utan sen så lägger man på flaska och så får den kolsyran utav det andra.
Precis. Mm. En petit naturell. Jättegott.
Mm. Mm.
Till vi får dricka
och till och med jag tyckte det
verkar... Ja, vi dricker under podden. Kanske min röst blir bättre också.
Hoppas det.
Lite annorlunda upplägg idag, vi har ingen gäst. Vi har däremot två intervjuer med Anna Roche från Hisa Franco och Adeline Grattard från Yamcha i Paris. som jag träffade när jag var på Såsforum i Estland. Där jag också fick den här härliga förkylningen. Och väldigt fascinerande kvinnor. Och jag har nog en liten girl crush på båda två, tror jag, faktiskt.
Hur kommer det sig att de var där på Såsforum?
Ja, men det var en stor kockkonferens och många bra kockar var där. Daniel Berlin var där. Lennox Hasty från Australien och alla gjorde lite olika masterclasses. Och, ja, men det var väldigt roligt, men det var mest intressant för mig att träffa just de två, tyckte jag. Dels för att de är så extremt aktuella med sina Netflix-serier. Och Netflix är ju, har ju en serie som heter Chef Table. Och de gjorde, dels har de gjort ju den franska versionen nu, med bara franska kockar, där Adeline Grattard är med och hennes jamcha. Och sen Hisa Franco och Anna Roche då fick ett annat avsnitt i den vanliga delen, så att säga. Båda väldigt emotionella avsnitt, och det intressanta är ju när jag pratar med dem att de väldigt olika upplevelser. De, båda tyckte att de var väldigt djupa och emotionella, men de tog det på väldigt olika sätt. De hanterade liksom hela grejen på väldigt olika sätt. Och jag tycker att det var väldigt intressant att höra det från dem.
Mm. Har du sett den här Chef's Table?
Det har jag gjort. Jag har inte sett deras avsnitt dock, men jag har sett valda delar av det. Mm.
Det är en väldigt bra serie, väldigt välgjord.
Väl värt att se.
Absolut.
Också, men jag förstår varför det har blivit jobbigt för dem, för att den är ju väldigt, den går ju lite på djupet.
Mm. Och som hon,
som Anna säger,
som ni kommer höra,
ja,
så
precis.
Åter är ju ganska jobbigt om man inte är beredd på det.
Nej.
Ja, man är ju kanske inte van vid att ha ett filmteam så nära.
Nej.
In på livet. Jag menar, vem är van vid det?
Nej, nej, det är ju ingen van med om man inte är super.
Men det, precis, det känns ju liksom verkligen mer som alltså personporträtt än fokuserat på deras yrke bara.
Precis, det är lite mer vem de är och varför de gör det de gör.
Precis.
Än mat.
Exakt.
Så det var väl lite det också du ville prata med dem om när du träffade dem.
Absolut, det. Men också, eftersom, det var också intressant när jag var i Estland, för att vi reste ju runt ganska mycket och var på mycket så, olika ställen med producenter och restauranger, och 80% av dem vi träffade var kvinnor. Och det var nog inte planerat det, utan det var bara så här, här är kvinnor som gör det de gör, och det var liksom ingen konstigt med det. Och sen var det ju väldigt intressant att träffa två så pass starka kvinnliga förebilder inom kockyrket och branschen och se vad de tyckte om det här med kvinnor i köket och deras reaktioner kring det. Var ju också väldigt olika. Väldigt olika tankar kring det. Och hur de såg på just det här med att man ska prata om kvinnliga kockar. Och om det är viktigt eller inte.
Mm.
Det är någonting som är jätte stort.
Det är ett stort ämne och det är också svårt att sammanfatta på en kort tid. Men jag tycker att det är någonting som vi kan prata om flera gånger.
Absolut.
I podden. Och idag blir ju då en del av podden, så blir det ju.
Ja.
Vi kommer att prata lite grann om det.
Ja. Men jag tycker att vi lyssnar på dem. Och sen så kan vi fortsätta prata efter kanske.
Mm. Absolut.
Mm.
Yes. Då sätter jag igång det här.
Perfekt. So, welcome. Thanks for talking to me, Adeline Grattard.
No, welcome to... No, thank you to you. Welcome. Thank you to you.
So great to meet you. And I watched your Netflix episode and it was just amazing. How was it to do that episode?
It was a great experience.
Yeah.
When we say yes, we do it.
Yeah.
I think we didn't realize what you know how it will be, how deep they go.
Right, very
and,
deep.
Yeah, and we didn't realize. And the realizer Andrew Fried is, David Gelt is amazing. But
yeah.
Is Andrew who take care of me and who make the film. Mm-hmm. Andrew Fried. And it's like, I don't know, it's like now we are friends forever.
Oh, good.
You know what I mean?
It's a very emotional episode.
When you talk to someone, he don't know. He doesn't know you.
Mm-hmm.
Absolutely not. Mm-hmm. And in 10 days, he can extract all your life.
Mm. I know. Because he really did.
Sorry?
It was it's crazy, no?
One hit.
I'm recording, I'm sorry.
Oh, okay.
It's crazy, and I'm very impressed what he has done, or all the Netflix team has done, you know, with Yamcha.
Have you watched? Did you watch any episodes previous to doing your episode? Have you seen any of the other?
Yes, because you have to tell you're okay or not, or is something wrong.
Yeah.
Or you have to check.
But it was just very emotional, and
We didn't expect this because they spend a lot of time, 10 days, you know, about 10 hours interview. Eyes in the eyes. And we were
exhausting.
Thinking if they will show more about the life of the restaurant.
Yeah.
We spent a lot of time with the team, But at the end, it's already our story with my husband, and we were surprised. But it's a good, you know. Imagine when we watch it in 14 years. Yeah. With the kids, wow!
Yeah, it's going to be amazing. It's such a statement to your restaurant, though. You said now that you thought it was going to be more about the restaurant, but what they capture is the restaurant because it's you and your husband. So I think that they showed it that way instead.
What they capture is really, I think, how we... It's no game.
No.
It's really how we are.
Very honest. No,
yeah?
Yep, I loved it. My favorite so far.
Oh, thank you. Thank you. It's a very honest. Yeah. It's really how we think.
It's beautiful. Yeah, really good. How is it to have a restaurant in Paris? Is it a tough climate?
It's when you open in Paris. When I opened it 7 years ago, it was very easy because it wasn't so many restaurants in 2009. Now there are a lot. Got a lot of interesting and things, and the concurrence is hard. But we are, I think it's easy to open in Paris. The context right now this year is a little bit hard with the terrorism and all the demonstration in May and all the problem. But Paris will be always visited and people come to eat.
Yeah.
And people come to eat and Parisians go out to eat. We have clients, regular clients, they come once a month. And that makes the very interesting clients because you know their palate, you know what they, you know how they can enjoy. And
it's like cooking for a friend.
Yes. And it's a nice city to have a restaurant. Also for the produce, you can have everything what you want in Paris. Everything.
So when you said earlier today, and you also say that in your episode, is that you don't have a set menu that changes. It's organic. It's alive. And you want to come in. You don't have recipes. You cook from your palate, what you think is good, and what produce is good.
Yes.
And how I know it's easy for you to do that, probably because it comes out of your head. How have you felt that it was with your staff? Did they adapt to your philosophy?
It's very tough.
Yeah.
At the beginning, when they start, I explain. I always explain in the interview, you know, how I work. I don't have a lot of technique. My cuisine is really simple. But we give a lot of energy.
Yeah.
And giving energy, tasting, feeling like to do it, and some are shocked, you know, when they start, and I say, come on, just cook the salad.
Yes.
And how I do, I say, I don't know, just cook the salad. Because I have many things to do, and we are a small team, and they are really, really intense, believe me. And sometimes I have no time, that's true.
Right.
And just you cook, you do it. If you don't enjoy the chance to have, you have, you know, to put what you did in the plate like this, I trust you, you do it.
That's a big trust you give.
You do it. You put garlic. I generally tell what I want
for
the seasoning.
Flavor,
you put garlic, you put ginger, this oil, this vinegar, taste it and give it to me fast. When it's done, it's going to start.
Cook with your instincts, right? Quick.
Just cooking, and it takes 3 or 4 months.
Yeah,
but they are comfortable with me.
That's not too long, though. I think that's pretty good. And you said you have a lot of women on your team. Was that a conscious decision?
Right now I have more men, but you see, Caroline is pregnant, and she will stop in November. And I opened the new Yamcha last year with only women, but they have all quit.
Yeah.
Too hard.
Yeah. Not more. Now women. Now it's men.
It's men. Let's see if they do longer or not. Maybe okay. not.
Maybe not.
Maybe not. Not sure.
Because I mean, all over Europe, there's this discussion about female chefs right now that there are not enough female chefs and all this thing.
You know, I think it's. You can have female chef a lot in the restaurant. It's too hard. Mm-hmm. It's definitely too hard. I can see if when they have babies.
Yeah, they don't want to come back, right?
No, it's impossible. Mm-hmm. The salary is small. You know, they will spend the salary from babysitter. It's useless. Mm. It's useless.
But you stayed.
I stayed because I'm owner, you know. Mm-hmm. The only way you can have family and to be chefs, to be chef, female chef, is that to be owner and to be free in the decision to close this time, if you know, to be free to go out 10 minutes because one is crying home and something happened and needs mama and sure, employee, you can't.
No, you can't.
If you're the boss, you can't.
Yeah, that's a good point.
And also my husband is really, you know, take care a lot of the kids. I have my mother, my father, my parents help me crazy. That's crazy. And we have a good babysitter, a Chinese woman. She used to work 4 years for us. You know what I mean?
Yeah, you're a family.
I'm not alone. Yeah, alone is impossible.
Yeah. Yeah. Wow, that's quite the life.
And the kids are really, I think they are happy.
Yeah.
But they have no choice also. Sometimes they have to be fast. They are, come on, come. You know, they are in the restaurant. They live with us.
They live there too.
Yeah.
It's their home.
Yeah.
They eat everything, your kids. And they pick eaters.
No. My daughter is, both, they are not so curious.
No?
They're like really kids, you know.
Okay. What's their favorite thing to eat that you cook for them?
Tofu, steamed tofu, rice.
Mm-hmm.
They like Chinese taste. And recently my daughter loves the lobster soup.
Oh,
the
great.
One I do in the restaurant with chili, and she loves it. It's recently.
Spicy? She doesn't mind?
Yeah, it's spicy.
Oh,
yeah.
She likes spicy.
She likes spicy.
Good. But they also come with you when you go and pick vegetables and stuff. They know where food comes from. They're aware.
Sometimes it depends. Because sometimes we are too much in the rush and I don't want them in the restaurant. It's too, you know, too intense and we eat in 5 minutes. And if they come, it takes me a long time. I can't stay. And sometimes they come when I'm sure the mise en place, the prep is under control, everything is ready. And I can call and if you want, you can come down to eat. But
that's
not
so
often.
Nice.
Not often.
It's a treat for them. It's a treat. That's
yeah,
so
it's
nice.
A treat. And often, you know, my daughter was asking, you come upstairs, mama, 5 minutes. And she understands. I think she understands. There's no problem now. Clear. But I try to give when I'm with her, Mondays, and it's for her.
Mm-hmm.
No phone, nothing.
Nothing, just her. That's nice. Do you have a favorite restaurant in Paris that you go to when you're not working? That you can bring your family to?
Yeah. We often go to Lenge. It's a Japanese tapas in the 5th arrondissement.
Okay.
It's really cool. You order, you know, it's small dishes. It's not the raw fish, it's a small tapas.
Yeah.
Super good, it's open Sundays evening. The chef is super nice. The wine, he has an amazing wine list.
Okay.
Because he loves wine and his food is great.
All right, I'm going to have to go there.
It's easy to go, you know what I mean?
Yeah,
not fine dining,
I don't
you have
do that
to
anymore.
Book
yeah,
no. 2 months, two months in advance.
I don't do that anymore. I like...
It's simple,
happy,
simple
loud,
things.
Just laughing.
Yeah.
That's what I like.
Yeah. You want to enjoy, you don't want to think.
No. I don't
want
to think. I just want to have flavors in my mouth that make noise, you know.
No, but it's the same in Yamcha. I don't want the people think too much when they come. And this is hard to balance because they have a lot of expectation. They booked long time ago.
Yeah.
And they think it would be amazing crazy, and it's not amazing crazy, just about enjoying, you know, eating. And sometimes they are disappointed, I know. Mm-hmm. We are not on demonstration.
Good. that what
well, I'm looking for?
Mm. Really looking forward to eating there. So as soon as I can get to Paris, I'm going to come and eat.
Thank you. Yes, please, please, please.
Thank you so much for talking
You're welcome.
To me.
You're welcome.
I really appreciate it. And I know everyone that listens is going to appreciate it as well. Thank you.
You're welcome.
Så det var Adeline Gratard från Yamcha i Paris och fantastisk liten restaurang som nyligen utökat. Hon och hennes man driver den tillsammans. Han är från Hongkong om jag inte missminner mig och väldigt, väldigt duktig på te. Jag tycker alla ska försöka gå dit om de är i Paris faktiskt. Och hon är som sagt var en helt otroligt karismatisk och duktig kvinna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu ska vi lyssna på Anna Roche. Lite synpunkter om ungefär samma saker från Hisse Franco.
Yes. Då kör vi igång den.
Okay, so Anna Roche from Slovenia. Are you from Slovenia originally?
I'm from Slovenia originally,
yeah.
Yes.
Have you always worked and lived there?
If I always worked in?
In Slovenia.
In Slovenia. Yeah. Well, yes. I finished my studies in Italy and then I went back to Slovenia. So I actually always worked only in my country.
So I saw your Netflix episode. It looked beautiful. How was it to do the series?
It was pretty long,
yeah.
And pretty frustrating sometimes, mm-hmm. because at least my director, so it's difficult to say if they all work in the same way. My film director really wanted to go deep into the story. Mm-hmm. It is her, so it's a female. Maybe it's a female thing, actually. She came in to our house a week before the filming should start, and she started, as I call, digging. So she spent a lot of time with us, go to the parties with us, meet all our friends, and then she started going to the apartment and open my closet, taking my dresses out, then becoming best friend with my children, asking all the time everything about their mama, even talking to my ex-boyfriend. So it really was, she got in that week into information that when she actually asked me about them, I was extremely surprised. So in one way she was doing a great job, so she needed to build a story on something that is really emotional, but on the other side it was pretty difficult. It was like meeting a psychotherapist sometimes, because she put you into the situation in front of the camera that were pretty difficult. So that's why I think she actually played on on the feelings, and you can pretty see it from the episode.
Yeah, it was an emotional episode, and you can tell that. Yeah, they probably, I didn't realize they went so deep into your life, but that's really interesting to hear. But it was also a lot of focus, though, on the fact that you were not a chef.
Well, you know, when the American industry needs to build a story, they always need to think about the audience and what is the audience going to be interested in. So that is not necessarily a classical story of someone
right.
who finished school, started staging, and then staging and staging and staging, maybe traveling, and then maybe one day they really, I mean, somebody starts speaking about him. It's probably more interesting to tell a story about someone who just finished by chance cooking and had some luck and of course some hard work behind him and succeeded. So, you know, Americans love different stories.
True, they do. It's love easier an to underdog sell them. Yeah. story. How was your family's reactions to the whole series, your husband and your children? Did they enjoy the, or did they think it was frustrating as well, you think?
We are a countryside family. Mm-hmm. In a way, children are grown up in a very natural way. They're very open-minded. I think they thought it was fun at the beginning, but at the point they needed to go to school with the camera crew behind them, and the whole school was laughing at them. And then my daughter said, you know what, you all will be Hollywood stars. That was great at the end. She really resolved the situation in a great way. Now, we all think when it's done, that it has been maybe one of the good experiences in your life. We had some experience from before with the Arte program. We did two films, documentaries. One, I believe, 2 years ago, and one 5 years ago. So we had some experience of having camera crew for 2 weeks mm-hmm. at home. But Netflix beat them all. I mean, that was 3 weeks and it was 20 people. And it was hours and hours. Also of lost time. Mm,
of course.
I think we have around 12 filming days that we never used. That they were never used in the
episode.
In the episode itself.
Wow. That's pretty crazy.
The whole so you can see that the film director wanted to build a huge story, and then she just selected and was cutting. Mm-hmm. So there was like a day that we went kayaking, was completely cut off. There was a day, a moment that I needed to drive a cabriolet from our friend, an old cabriolet, like an old Peugeot, open roof. Otherwise, I was driving down from my parents' place, from 1,000 meters down to 200. It's a very steep road. At one moment, the brake stopped working. So there were really moments that were pretty hard. Even that day, let's say, they never used it. They even took out, cut some people, a Slovenian food critic, let's say. I always think about him. I mean, he spent a day coming and talking, and then they never used anything of that. But it's a story to remember, and it's absolutely changing our life.
More busy at the restaurant because of it, or?
It is different.
Yeah.
Especially the story about the responsibility. Mm-hmm. Since Slovenia is not having any Michelin star system, or any important guides about gastronomic guides, you are quite free to express yourself, to explore the world around you through your hands. With Netflix arriving, people make you feel responsible because, I mean, every time the door opens, there's someone coming when they see you. The statements like, I came all the way from Canada, I came all the way from New Zealand, I came all the way from Sweden, is really pretty close. So,
yeah.
And then, of course, they discover a beautiful country, but they point on that dinner.
Yeah.
The whole trip is pointed on that dinner. So sometimes I go to sleep and it's It's really a difficult moment because you feel responsible for them.
Course.
They are spending their money, they are expecting so much. So imagine, I don't know, you have a bad day, imagine you, I don't know, you don't feel well or whatever. So a little bit of that freedom is gone with that.
Yep.
And
how is that affecting you though?
Sorry?
How is that affecting you?
I'm trying to understand, even if sometimes I escape from that. I mean, I like doing what I do. I like working as I do. I don't like being so much in the center of attention. So it's, you know, but sometimes if you work hard in the kitchen, you're so tired that you wish you just went to sleep. You don't need to hang around with people, but people expect you.
Yeah.
They want you. And so sometimes I still escape to sleep. That's my favorite favorite thing. I mean, you imagine you come out all dirty and then I just use my back steps and go upstairs, have a shower, and then I just look at the time and I say, oh no, I go to sleep. But I have the right to do that.
Yeah.
But people now, of course, also before, but especially now, really expect you to at least say hi, make a photo with them. So I'm learning. For the business, it absolutely affected it. We learned that we need to keep some space for our regular clients. So there must be a very clever selling mm-hmm. of the tables, of the seats, and of the rooms as well. Sorry. We can't turn our back on the regular client who normally was able to call a day or two before and he always got a table. So, yeah, it's a different way of life. I think the office is the one who is paying the highest price. They really have, I mean, an extremely high increase of work.
That's fantastic, though. I mean, it does ensure that your restaurant will live on for a long time with these kind of things.
It's yeah, especially because Netflix is not a classical documentary.
No.
It's always on. So, yeah. And it's spreading around the world like cancer.
I know.
It's really everywhere. We actually were nominated for Emmys and yesterday.
Oh,
there
wow.
was the... I need to check. There was the... they awarded. I think the chef's table had 4 or 5 nominations. So it's something.
Did you watch any of the other episodes before they came and filmed with you?
No, I didn't, and I still haven't seen mine entirely.
Really?
I'm not a TV person, and especially I don't like looking myself. So the story was that I got an email from Netflix asking me if I was available, mm-hmm. and I mean, I read the email and I was like, oh, just another story. It's like, as though we had the freedom to say we don't want it. And at that time, Enrico Vignoli, the PR mm-hmm. of Massimo Bottura, was in our restaurant. And I said, aha, they sent me a link to watch the Bottura's part.
Okay.
And I said, oh, I just got the email from Netflix putting me together the Bottura's film. He said, Chef's Table, what do they want from you? And I said, like, what, they want to come and film here. And he said, what did you say? I said, I didn't reply yet. And he was like, go now, do it. And so we had a few phone calls and then we fixed the day and it was quick.
It must have been, when you heard that, did you get excited?
No, not really, because I didn't know how deep it was.
Yeah.
So it was actually the film crew who kept on saying me, get ready, it's going to change your life.
Yeah.
And I was like, really? What can change your life on a pure countryside? Where, I mean, you know that you're having a low season
yeah.
and you need to treat with the bad weather and fogs. And so we are still closing the restaurant mm-hmm. on January and February. We are not going to change that. It is decision for the... For people who work
yeah.
with us, for the family, and I still believe we would not sell out the restaurant in January and February, because it still goes a little bit on the traveling moment. We are so far away from big touristic routes
right.
That are classical and could work also in the winter time, that I hardly believe that even Netflix has the power to change that. But if it has, then they're really huge.
Yeah, maybe we should try test it out.
Maybe the office will test it. Maybe see what will be happening during the winter.
Well, so you're a female chef, and obviously there's this discussion going on all over the world about not being enough female chefs. Do you have any female chefs working for you? Or?
Oh yes, mostly. We were just counting yesterday because, of course, the structure is changing all the time. But I think we are having, in this moment, 4 guys and 5 girls.
Okay.
It was even a higher percentage for girls before. At least it is not my decision. It is not. It has nothing to do with sex. It has to do with I keep in the kitchen only people who are motivated, mm-hmm. but especially in a good mood. So trying to have good relations in the kitchen itself, and it really worked this year with girls.
Yeah, it's working out good.
It's working very good.
Yeah.
So I'm just taking in one American girl. It's a good atmosphere. It's a very much working, but very good atmosphere. She just told me last night she experienced really great restaurants. She'd been in Noma for a long time, and then in Alinea and in Memo in Oslo for a year and a half.
Okay.
And she said, what I really, we are discussing the Scandinavian way of working now, so 4 days and 3 days cut, 4 days and 3 days cut. I said, but, I mean, we work 6 days out of 7 now, but we have our day cuts in the middle, so everybody has a break for 3 hours in the middle of the day. She said to me, you know, it's something about the good energy when you work. So you can work 6 days, or we are going now to 5 days in October per week. But if the energy in the kitchen is good, everybody likes working. You are not tired at all. Especially if you cut for 3 hours, you can have a nap, or you go running, walking. You don't need 3 days off.
No.
So we were always trying to build this good quality energy. People listen to the music during the preparation. They can chat, they can talk. And I mean, there is plenty of work done. We would need probably 2 or 3 more people employed, but we don't need it because the energy is so good, and people really help each other. So I believe that comes a little bit also from girls' energies.
Good. Do you see yourself as a role model now for other female chefs? Do you think about that?
Absolutely not.
No.
I don't believe so.
No.
So I believe that it is maybe not right to separate these two groups, a female and male chef. It is maybe okay saying that maybe for a woman it is more difficult because she normally has children, she has a husband, she has a house, and maybe a dog to take care of, because she's more sensitive and she is hurt sooner than a man is. Because we have less authority, and that has always been so. So our authority is more focused maybe on a familiar way of how to rule things. But even that can be successful. So these, of course, are differences. But I believe that if you speak to a man in this moment, he can tell you plenty of things that, I mean, can regard a man and his troubles in this kind of work.
Of course.
I had plenty of boys who couldn't do it.
I know.
Who were not only didn't have kilometers, didn't have enough motivation, but they also didn't have enough physical strength. So, and the girls survived. So I believe at the end of the day, we are all the same in front of the client. So either it is a man or a woman stepping out, there is absolutely no difference at all. So I don't believe we help to emancipate women if we separate these two groups.
I do agree with you.
So there is plenty of awards that are given to male chef and female chef. What does that mean? We are meaning.
Yeah. Why is there a best female chef, right? Should be just best chef.
I think so.
I think so too.
And I believe that a woman is able to win a best chef award.
Of course.
Yeah.
Of course. It's just an interesting discussion, and people are talking so much about it that it's almost turning into too dramatic, maybe.
Not only dramatic, you know, it's actually making a club story. It's two clubs happening. So I've been to a few events where women were already, it was a revolution.
Yeah.
It was like, let's fight men, let's kill them, let's do these two clubs and show them we are better. Who is better? I mean, between female chefs, there are huge differences, and there are between men chefs.
Exactly.
And sometimes someone says to me, is your kitchen female? And then I always answer with one of my best meals in my life was two chefs in Paris, Septim and Bertrand Grebeau and Pascal Barbeau at Astrans. Mm-hmm. And I can say they have the sensuality, a female sensuality. They are so... I mean, if you close your eyes, you say, well, that's a woman cooking. Mm. I mean, we all have...
sides to us.
Sides in ourselves.
Yeah, I agree. They're very interesting. Good points. Very good points. So, the restaurant's open now that you're away?
Yeah, the restaurant was open yesterday and is closed today.
Okay.
And it's going to be reopened tomorrow.
Okay.
So the sous chef who is with me here today is flying back tomorrow. Directly to work, and I fly to Bangkok for there is a festival happening. I haven't been traveling since 4 months now. I said no to everything. I even cancelled things that I promised I'm going because I thought that it is very much all right that we fight this post-Netflix effect together. And I see that my team really respects that.
Good.
So it was since May, I haven't been anywhere. So now it restarts a little bit, but very controlled.
Well, I think I'll have to let you go because you have to go and prepare a speech soon, yeah. Right? And I'm going to eat your dinner tonight.
Ah, cool.
So
nice.
I'm super excited about that. I'm looking forward to it all day. So thanks for taking the time.
Yeah,
I know you're super busy. I really appreciate
Thank
it.
Thank you so much.
Thank you. Så nu har vi lyssnat på båda inspelningarna och de är ju ganska olika. Alltså de är olika både som personer, personligheter, hur de tänker kring mat, hur de tänker kring sina restauranger och sina Netflix-upplevelser. Men de är också olika när det kommer till kvinnor i köket, vilket jag tyckte var intressant och lärorikt. Jag tycker ju att det är när man reser som man verkligen kan skapa sig en ordentlig uppfattning om hur det fungerar ute i världen. För i Sverige är vi ju ganska... Vi har ju en synpunkt på det här som är ganska liksom, jag vill inte säga inskränkt, men det är också så här, vi pratar väldigt mycket om kvinnliga kockar. Det ska framhävas väldigt mycket, hela tiden. Och jag undrar om man inte glömmer bort lite andra saker då.
Mm. Jag vill bara säga att vad kände du när du pratade med Adeline och Anna med vad de sa just om det här med?
Jag känner så här, den professionaliteten som de båda har, det är en enorm respekt för dem och deras tankar och hur de driver sina restauranger. Och det är just det som gör att jag kan respektera bådas åsikter. De har restauranger på olika ställen i världen, de har olika förutsättningar, de har olika svårigheter som de möter och olika erfarenheter som har format dem. Och jag tror att även om den ena säger att det är jobbigt med kvinnor i köket på grund av... Ja, de får familj liksom. Och det är nästan omöjligt då att driva en restaurang på det sättet, tycker hon. Och sen tvärtom. Så att, jag tycker att det är intressant både och. Och man måste nog respektera att vi tycker olika.
Jag har en fråga dock. Är det inte väldigt vanligt att kockar byter arbetsplats ganska ofta i alla fall?
Generellt sett menar du?
Ja.
Jo, det är nog ganska stor turnover, det är det. Man vill se så mycket som möjligt och man vill lära sig så mycket som möjligt.
Precis, exakt.
Mm. Och det är ju svårt för vår bransch.
Jag har ju varit faktiskt på Hisa Franco för inte alls länge sedan. Och det är mycket kvinnor i köket. Mm. Och när man kommer så tycker jag ser ju det som väldigt positivt.
Absolut, men det har ju Adeline också haft.
Ja, precis.
Ja, och det säger hon ju, men nu är det inte så. Och det går upp och det går ner.
Men det kan ju också bero lite grann på, och som du sa, man måste respektera både. Men det kan också bero på hur kulturen ser ut i det landet som man lever i. Och jag menar, Slovenien tror jag att, jag vet inte riktigt, men jag kan tänka mig att det finns säkert mycket kockar i köket överallt där. Medan i Frankrike kanske är ja, jag kan inte säga det, men det kanske är lite mer traditionellt.
Manligt menar du?
Ja, i de större köken.
Men jag tror att med Adeline, för hon är så otraditionell. För henne handlar det bara om den praktiska dagliga driften. Hur man löser den och får den att vara så bra som möjligt. Också, hon behöver ju folk som kan stanna ett tag på grund av det sättet som hon lagar sin mat. Hon har inga menyer, finns inga recept. Allting är baserat varje dag på vad för råvaror de har. Och som hon säger, det tar nog ett tag för folk att komma in i det tänket. Tänk att du kommer till en arbetsplats och allting är olika varje dag.
Mm.
Du vet inte vad du ska laga.
Exakt.
Det är en ganska stor omställning.
Mm, det gäller ju att ha en homogen grupp.
Precis.
Som vet vad som ska hända. Eller hur saker och ting kan hända.
Och jag tycker att det är jätteintressant. Också så här fascinerande hur hon orkar förklara det här för alla som är nya. Och hon säger ju under den här intervjun att någon, vet, om hon ger någon en uppgift, borde inte de vara så himla överlyckliga över att få kunna skapa sin egen sak utan att hon lägger sig i. Men de flesta blir istället väldigt osäkra inför den ansvaret. Ja, det är bara fascinerande hur hon jobbar på, tycker jag.
Jag tycker också att det är fascinerande över att de båda två har en klar och tydlig uppfattning om hur de ser på just det här med kvinnor i köket och eller hur de arbetar helt enkelt. Det handlar ju inte bara om kvinnor, det handlar om hela deras arbetssätt. Jag menar, kvinnor är egentligen bara en del av en jättestor helhet som visserligen kan vara viktig att lyfta fram, men samtidigt så är det ju inte kanske därför man...
Nej, och de båda har uttryckt att de vill inte bli kallade för kvinnliga kockar, de vill bara kallade för kockar.
Mm.
Det är det som är det viktiga, liksom. Det yrkesmässiga.
Men du har ju en hel del tankar kring just det här. Du var ju inne på det innan jag avbröt dig precis. Mm. Att varför man alltid pratar om kockar när det gäller kvinnor.
Mm. Men jag tror att dels är det ju så här, det är ju lite så här egoistiskt eftersom jag alltid har varit front of the house och liksom styrt och ställt. Men det är aldrig någon som säger så här, åh vad fantastiskt att det är en kvinnlig restaurangchef eller åh vad fantastiskt att det är en kvinnlig sommelier. Du vet. Det pratas inte lika mycket om det, för det är ju, dels är det ju vanligare kanske. Men förutsättningarna är egentligen inte så annorlunda från att styra ett kök eller att styra en restaurang. Det är lika svårt att göra det om du har barn och du är på en viss nivå. Och jag tycker att jag stöttar gärna kvinnor i branschen och alltid gjort det. Men jag vill stötta kvinnor i branschen, inte kvinnliga kockar i branschen. Jag vill att det ska vara bredare och att man ser till en helhet. Det är väldigt svårt för det här att man ska låsa in saker i en låda och så ska man bara säga så här, nu ska vi bara prata om kvinnliga kockar. Jag är väldigt svårt att relatera till det, för jag har alltid jobbat i branschen. Och glömmer man inte bort saker då?
Jo, jag tycker att man glömmer bort saker.
Mm.
Om man, men samtidigt, det här är ju alltid svårt. Jag menar, jag är ju journalist. För mig är det alltid A och B. Alltså, någonstans måste jag är alltid så här, ja men det är bra, men det är, jag ser alltid saker från två håll.
Mm.
Jag tycker att det är en viktig fråga, men den är så extremt komplex och stor.
Den är jättestor, men just därför så är det svårt när man säger, nu ska vi bara prata om kvinnliga kockar. Tänk om vi bara gjorde den lite större och säger, nu ska vi prata om kvinnor i branschen och vad gör vi för att stötta kvinnor i branschen. Jag menar, det finns ju kockar nu som har gått in och liksom det här med årets kock och att vi ska ha mer kvinnliga tävlande där. Jag har svårt att se vad det har för verkan. Jag har svårt att se vad det har faktiskt gjort för någonting positivt. Nu får ni skriva in kontakt@tovedaniela.com. Skriv in och tyck och tänk och skäll på mig och gör vad ni vill. Men jag tror att vi måste tänka bredare.
Men jag kan tycka vad som, om man ser till exempel på en krog som Agrikultur som har gått ut så hårt med att de inte ska liksom, jobba... Man ska inte slita liksom ihjäl sig på krogen, utan man måste kunna ha så här hyfsade arbetstider.
Ja, men det är viktigare.
Ja, men ja precis. Men det gynnar ju både alla.
De har ju gått ut med fyra till Miami i Oslo. Ja,
jag tycker att det är en sak som gynnar alla och som gynnar kvinnor.
Precis. Då blir det ju mycket enklare. Men det gynnar branschen framförallt. Jag har svårt att säga så här, nu ska vi göra det här för att det gynnar kvinnor. Det är... Kanske är det för att jag är så gammal nu och jag har gjort det här så himla länge. Att Jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för mig om någon hade sagt nu ska vi gynna kvinnor. Jag har dock haft väldigt starka ledare under hela min tid när jag jobbat i branschen som har lärt mig väldigt mycket. Mm. Men inte för att jag var kvinna. Utan för att jag var en duktig person. Men jag ser behovet av att stötta kvinnor i branschen. Men då pratar jag om alla kvinnor i branschen, inte kockar bara.
Mm.
Nej, men jag kan tycka också att... ja, nu kommer jag av mig helt.
Det var för att jag var så powerful i mina åsikter.
Precis. Vad säger du, Fredrik? Har du, tänker man överhuvudtaget på det? Om det är kvinnorköket eller det är kvinnor i servisen? Eller, tänker man på det när man är utanför?
Ja, på ett sätt. Det känns som att... Det kanske motsäger sig fullt till det här Netflix- snacket vi hade nu, men jag vet inte om det är en föreställning, men det känns som att kvinnors roll när det kommer till mat har varit lite som att ja, men så fort det ska bli experimentellt och super high end och fine dining så är det fortfarande killarna som får uppmärksamheten.
Mm.
Generellt sett upplever jag det så i alla fall. Men det är väl som allting annat i generellt sett. Det är väl mest på det sättet jag har tänkt på det. Annars, alltså jag personligen äter mest mat. Jag analyserar inte jättemycket på det här fronten.
Nej, du bara äter.
Exakt.
Ja, men jag tycker att till exempel att, jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg vem jag pratade med, men det var någon jag frågade just om det här med... Det var en kock faktiskt, om just det här med varför män hela tiden liksom ofta vill vara med när det tävlas. När det... Och då sa han, men vi gillar ju när folk ger oss beröm. Eller när, man, vi kan vara, liksom, när vi får vara stolta över någonting och visa hur bra vi är.
Mm. Mm.
Och det är därför vi så gärna står vid grillen. Och folk ska tala om att, vad duktig du är som står här och grillar. Eller att det är därför vi vill vara med och tävla. För vi liksom, där finns stjärnglansen och så.
Mm.
Det var han, hur han förklarade det hela. Och det kan ju vara en förklaring också. Mm.
Det kan ju vara så, men jag tror att det är så himla individuellt det där. Och jag är ju en tävlingsmänniska. Jag har ju tävlat i sport i större delen av min ungdom. Men jag känner ju inte för att träbla i mat eller dryck. Det har aldrig varit, det har aldrig legat för mig. Det är för emotionellt för mig och det är för mycket kopplat till min
Jag skulle aldrig tävla i musik till exempel.
Nej.
Det är fullständigt ointresserad.
Ingen DJ-battle alltså.
Nej.
Fan vad synd, det var lite kul.
Ja, det var ganska roligt.
Ja, alltså, nu är jag ingen DJ heller.
Nej, så det var ändå jag kom på. Jag kom inte på någon annan.
Ja.
Idol kanske. nej, men jag tror att, igen, jag tror att, förlåt, men det här, jag tror att vi måste tänka större. Jag stöttar gärna branschen, men jag vill stötta branschen på många sätt, inte bara genom att stötta kvinnliga kockar.
Men jag har ju, det här vet jag inte, jag har ju inte jobbat i kockbranschen eller som du har gjort i restaurangbranschen på det sättet. Men i övrigt kan jag ju säga, det har jag har tagit mig ganska lång tid att komma fram till. Men jag är ju en person som är för kvotering, till exempel.
Mm.
I styrelser eller i företag och så vidare. Och det har varit lite så här att jag inte riktigt kunnat bestämma mig vad jag tycker om det här. Men jag tror att ska man få till en förändring så ibland måste man tvinga in den.
Det tror jag också, faktiskt.
Jag håller med.
Sen kanske man gör det på olika sätt, men absolut. Jag tror också att ibland att man kan behöva tvinga in en förändring.
Precis.
För jag tycker man har sett så, man ser det hela tiden väldigt mycket. Det är ju mycket ryggdunkande bland äldre män, tycker jag. Nu är det generaliserat, men ja, man ser det på olika plan. Och det är ju, nu pratar jag inte om kockar, utan jag pratar liksom om näringslivet i allmänt. Och en man kan ju i princip göra, ja, han kan ju göra bort sig ganska fatalt. Exakt. Men sen sitter han ju ändå där och det är ingen som får något annat snyggt jobb med bra betalt.
Liksom. Det är bara att titta på hela Donald Trump och Hillary Clinton spektaklet liksom.
Och så säger man så här, ja men han var bäst för jobbet så här. Ja men du vet, jag måste ju ta den som är bäst för jobbet så här. Hon vill säga att hon sökte jobb, men hon hade ju inte samma meriter. Nej, det kanske, hon kanske inte varit med lika länge, men hon kanske minst är lika
duktig. Nej, men så, jag håller helt med. Jag tycker att det är helt rätt också.
Så jag tänkte, jag ville bara slå ett slag för den när vi pratar om kvinnor i branschen, så att säga.
Kvinnor i branschen är viktigt.
Ja,
kan vi faktiskt det. Hålla med om.
Mm. Kvinnor överallt är viktigt.
Vi är viktigast, skulle jag vilja säga. Take that. Ja, men vad tycker du om vinet då?
Jag tycker det var jättegott.
Jag tycker också det var jättegott.
Jag tycker det är,
kan jag få lite mer vin?
För lite ja, jättegärna.
Jag tycker det är, Fredrik är alltid slut. Jag säger det här varenda podd.
Men vad som är lite härligt med Törstig. Det här vinet är ju att det inte är så alkoholstarkt heller.
Nej, men det är bra.
Jag tror bara det är typ 10-11 eller... Jag kan ta lite till.
Klockan är ju ändå sent.
Ja.
Jag är väldigt...
Och jag tror att vi kommer sitta här och skåla lite efter vi har stängt av.
Ja, det är mycket möjligt. Jag gör vad som helst för att dricka bort den här förkylningen, känner jag just nu. Vi åker ju faktiskt iväg på... När den här podden kommer ut så har vi nog varit borta faktiskt. Mm. Då har vi varit i San Sebastian, du och jag.
Precis.
Det skulle bli kul.
Jättekul. Spännande.
Jättespännande. Äta mycket.
Jag ska till Barcelona också.
Ja, du ska till Barcelona.
Ja, jag har knappt varit där, så det ska bli jättekul. Och har du något kul, spännande?
Vad har jag egentligen? Jag tycker min tillvaro är ganska spännande hela tiden. Jag har inget speciellt nu.
Vi ser ju fram emot att få höra någonting sen längre fram här av
det. Ja, vi väntar ju på att få höra Fredriks musik.
Ja,
det ska vi.
Precis. Och det här kan vi lika gärna lägga till, eller lika gärna ska jag säga, här tycker jag vi absolut ska lägga till, att Fredrik har ju gjort introt.
Ja, det har han gjort. Ja. En jingle, kan man kalla
ja. Ja, jag slängde ihop en liten jingle till. Ja. Inget märkvärdigt, men jag tycker den passar bra.
Jag tycker också det.
Vi är väldigt imponerade av den. För den känns lite som våran... podd, tycker jag.
Precis, det är så jag jobbar, vet du.
Mycket bra.
Mycket känslosam man, den här Fredrik Åkesak.
Nej, men vi har ju lite grann gått på, vi har lite grann tagit det här ämnet med kvinnor i branschen.
Ja,
vi kommer på en del, men vi kommer nog komma tillbaka det, för
det är så stort.
Ja, det är väldigt stort.
Det är jättestort, och då kanske vi har någon gäst här som ska prata om det.
Eller någon lyssnarfråga, rent utav.
Ja, faktiskt. Gärna lite lyssnarfrågor. Precis. Skicka in.
Vi vill jättegärna att ni skickar in vad ni tycker om, vi har ju haft lite olika poddar nu också senast, för det var på engelska, det har varit intervjuer inblandat och så vidare. Så det är jättekul om ni vill skicka in och tala om lite vad ni tycker om våra tidigare avsnitt.
Gärna.
Till
kontakt@tovedaniela.com och kontakt med C då. Ja, men ska vi tacka för oss och fortsätta dricka vin, eller?
Vi gör det.
Det tycker jag.
Tack Tove, tack Fredrik.
Tack så mycket.
Tack Daniela.
Tack.
Hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.